Vi ber. Vi tackar dig Jesus för att du är med oss alla. Var vi än befinner oss så får vi ändå vara tillsammans inför dig nu. Vi ber att din heliga ande ska förbereda våra hjärtan på vad du ger var och en och vad du ger oss tillsammans. Hjälp oss att kunna urskilja det och kunna släppa det som inte är ifrån dig. I Jesu namn, amen. Så, Lina Hansson heter jag och är diakon här i Romelanda församling. Sedan 4 veckor är min familj och jag dessutom Romelanda bor och det är vi väldigt glada för. En annan sak som jag är glad för är att idag få hålla den här predikan på bönsöndagen, för bön ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Inte för att jag är en proffsbedjare utan bara för att jag har fått uppleva att Gud ger så mycket på så många olika sätt. Jag kan inte berätta alla för då skulle ni få lyssna mycket, mycket längre än vad ni skulle vilja. Så jag kommer att beröra några punkter. Jag kommer ändå inte att ta avstampet i frågan vad är bön? Utan istället i frågan vad är det att vara kristen? För det har lite med syftet att göra. Och det finns ju väldigt många olika svar på den frågan. Många av dem går bara delvis ihop och många av dem går inte alls ihop med varann. Och det är ju inte så konstigt för en liten människa att ha ett örnperspektiv och förstå varje vinkel av varje sak i hela det andliga skeendet och i livet alls. Men lite på skoj så testade jag ändå att försöka beskriva det för mig själv. Jag provtänkte lite som vi brukade kalla det på diakonutbildningen. Och det blev så här. Att vara kristen är att bekänna Jesus som Gud, del i den enda guden som är Fader, Son och den heliga Ande. Det är också att ta emot Guds förlåtelse för att kunna göra Gud sällskap i den himmelska härligheten. Så otroligt torrt, eller hur? För att inte tala om ofullständigt. Men det finns en risk att man uppfattar valet att vara kristen med det här. Att det bara ska vara en inträdesbiljett till himlen. Och låter man det stanna där, om man stannar liksom på tröskeln, så blir det kristna livet lika torrt och glädjelöst som att gå in på Liseberg och låsa in sig på toaletten vid entrén. Det kristna livet är ju så mycket mer. Och Gud är så mycket mer. Så varför låsa in sig på Lisebergs toalett? Eller vad jag egentligen menar. Varför ställa sig precis innanför dörren hemma hos Gud i något hörn och greja med mobilen? Gud är så mycket mer. Han har så mycket mer i beredskap. För dig, för mig och för oss alla. Nej, låt oss lyfta blicken och se hur Gud går oss till mötes. Möt honom. Våga ta ett steg och ett steg till och ett steg till. Våga dyka i. Idag är ämnet bön. Den jordnära och vise mannen, prästen, munken och författaren Wilfred Stinnesen har sagt så här, eller skrivit kanske. Att be är att sluta vara någon annan än den man egentligen är. Att sluta leva vid sidan av sitt sanna väsen. Den är lite klurig, jag säger den en gång till. Att be är att sluta vara någon annan än den man egentligen är. Att sluta leva vid sidan av sitt sanna väsen. Och förutom att vi i Guds närhet får perspektiv på vilka vi själva är, behöver vi inte heller dölja något när vi är hos Gud. Vi kan komma med allt vi är och ge allt det vi har. Kom bara ihåg att det vi är och det vi har inte nödvändigtvis är samma sak. Och vi kan ge allt detta tillbaka till Gud. Tillbaka? Ja, vi är ju Guds skapelser. Gud gav oss livet. Han gav oss oss själva. Och när vi ger oss själva tillbaka till Gud, då händer det något fantastiskt. Mångas och min erfarenhet är just det här, att Gud känner oss så mycket bättre än vi själva gör. Och även om Gud inte på något sätt behöver oss, så längtar han efter att vi ska bjuda in och i vår tur komma nära honom. Bön är bland annat ett samtalsmöte med Gud där vi både talar och lyssnar och kan vara tysta tillsammans med honom. Vi kan också göra det med andra. Bön är också en gudsgemenskap med andra människor där vi kan be med och för varandra. I gudstjänsten gör vi det till exempel. Cellgrupperna är ett annat sådant sammanhang. Det finns många fler. Vi återkommer till det ämnet bön tillsammans lite senare. Bön är också att gråta över det onda. Och när vi gör det och vänder oss till Gud med våra hjärtan, så är det som vi läste förut i episteltexten, att Guds ande utforskar våra hjärtan. Anden förstår också de ordlösa tårbönerna och de skrikande, gormande vredesbönerna för tvivlan. Gud förstår allt det som ligger bakom, innanför och runt om och ber med oss och för oss. Bön är också att säga tack, att ära den som äras bör. Bön är att tillbe universums mäktige skapare, att få ta emot Guds brinnande innerligt ömma kärlek och att få ge tillbaka och ge vidare denna osjälviska kärlek i ord, i handling och i förbön. Och nu vill jag bara dela något lite kort här som inspirerar mig till förbön. En av de sakerna som inspirerar. I Brunsbo i Göteborg, där jag bodde förut, där finns det en liten kyrka. Och varje vecka samlas där en liten grupp med kvinnor som ber. När jag bodde där och hade möjlighet var jag gärna med på deras samlingar en liten stund. Och jag slogs alltid av fyra saker. Det första var deras ordning. De ber så grundligt. De var medvetna, eller är ska jag säga, om hur både politikens och skolväsendets och företags och världskyrkans strukturer påverkar varje liten människa i systemet. Och människorna som också faller utanför systemen. Det andra som slog mig där är deras kärlek. De älskar Gud innerligt och de ber med en visshet och en tillit till Guds kärlek och till hans engagemang i varje människa. Och alldeles särskilt lyfter de Herrens små. De ber tre till fyra gånger i veckan och det är inte som någon sorts standard utan det är bara som Gud har lett dem att det har blivit så. Men ett av de tillfällena är helt och hållet ägnat åt att be för barn och unga. Det tredje är deras trofasthet och uthållighet. De har träffats och bett i sin lilla bönegrupp under många, många år. Tänk att de håller ut ännu, tänker jag. Hur många och hur mycket har Gud inte välsignat, beskyddat och inspirerat som svar på alla dessa böner? En av dem gav mig en gång ett utdrag ur en bok som handlade om hur vi får leva i ett regn av Guds svar på tidigare generationers böner för oss. Och det fjärde och sista var deras böneberedskap. Det var särskilt en av dem som när man råkade springa på varandra ute på gatan, på torget, på Ica, så passade hon alltid på att be. Det första hon frågade var, hur är det med dig? Vad händer för dig just nu? Ja. Och så sa hon, ifall det var något som Gud hade lagt på hennes hjärta just den dagen, sa hon, ja, och Gud påminner mig om detta i morse. Ska vi be? Så var vi en bas och det slutade alltid med att vi knäppte händerna och vi bad. Och det var kort, det var enkelt, det var innerligt och förtröstansfullt. Och de där i farten-bönerna, de bär jag med mig. Och visst är det skönt, alla som har provat, när man har lättat sitt hjärta för någon och den säger, får jag bära det här i bön? Får jag bära din börda också i bön? Och det är fantastiskt också att få vara med när det görs. Och också att få vara med och be för det som den andra bär på. I farten bönen är ett underbart sätt att leva med Gud. Men precis som Gud har skapat oss, inte till att vara i farten hela tiden, utan också för att regelbundet vila. Han föregår med gott exempel i den första skapelseberättelsen och inte bara vilar själv, utan han välsignar också vilodagen, står det. Det händer när du vilar. Det är en Thomas Sjödin-bok som jag inte har läst, men jag längtar efter att läsa den. Men just nu håller jag på med en annan bok som handlar om sömn, skriven av en sömnforskare. Men vila är ju inte bara sömn. Vila kan också vara vaken stillhet. Och det måste inte vara att man rent fysiskt sitter stilla framför ett tänt ljus till exempel. Utan det kan lika gärna vara trädgårdsgrejande, en promenad, läsning eller något annat sådär lite halvaktivt men utan fokuset att få det gjort. Då kan man göra det med Gud. Och själva vilan vill jag egentligen inte kalla för bön. Men i den vakna vilan kan bönen få en bättre plats. I en sådan bönestund får vår tillit till Gud en helt annan chans, ett annat utrymme att djupna. Vår relation till Gud får därmed inte bara aftonbönens skymningsljus när man är lite sömnig, utan också dagens varma, strålande, vakna ljus att mogna i. Många är vi som tycker att det kan vara svårt att avsätta den här tiden. Jag vet vilka oerhörda fördelar som träning för med sig i livet, både för kroppen och för själen. Livet känns liksom lite lättare att ta sig an när man har kommit igång med sin träning. Och ändå kan det vara så svårt att få in det i livspusslet. Mönstret är att jag gör en satsning, får in det i rutin, och så hinner jag känna hur livslusten liksom flödar till. Och sen bryts rutinen av att jag blir förkyld eller mina barn blir förkylda eller ja, vad som helst. Jag ser flera som nickar igenkännande. Och så där kan det vara med bön också, precis som med träningen. Och det behöver inte vara att man kanske kommit av sig helt med bönerna. Man kanske bara hade gjort en satsning som innebar något visst att nu ska jag gå in just i förbön för den här och den här personen eller någon annan satsning. Och sen så var det bara lite kvar. Ändå, precis som med träningen, så är det aldrig för sent att göra en ny ansats. Och satsningen behöver verkligen inte innebära att man måste genomföra samma satsning som förra gången. För Gud kanske har något nytt för just dig just nu. Det finns ju olika andaktsböcker som jag har följt över tid och de börjar bli ganska många. Och det är för att Gud, jag upplever att Gud har sagt nej, men det är inte konstigt att du inte känner att du vill läsa den där, för nu är det den här du är mogen för. Och för mig är det böcker, för någon annan är det kanske sättet att be på. Man kan ju be kreativt som det kallas. Och känner ni inte igen det så känner du att du ber bättre med händerna när du håller på med händerna. Så det finns många olika knep och jättegoda idéer att ta till. Och hugg gärna ja, men Peter eller mig eller någon annan syster eller broder som du har förtroende för. Och be om tips, inspiration. Och be också när du känner att du vill göra en ny satsning. Be om lite startmotorbön. Förstår ni vad jag menar? Att de ber för er att ni ska komma igång med det där som ni känner i hjärtat. Ja, men jag vill ju det här även om det är svårt. För Gud har ju gett varandra och gett oss varandra att stötta och att stöttas av. Även i vår personliga bön. Och apropå kreativitet så får vi nu i corona-isoleringens tid tänka lite mer kreativt. Det blir fler kort, brev och telefonsamtal än tidigare. Jag är tvungen bara att säga hur mycket man är så van vid att kärleken syns på de gamla vanliga sätten. Men nu gör det inte det längre, nu syns det på nya sätt. Vi har gjort en insamling som många säkert vet om till stöd för vårt äldreboende, för de som bor där och för de som jobbar där. Och det har kommit in så mycket pengar och det kommer in så mycket idéer om hur man ska kunna stötta och visa kärlek. Och det är helt fantastiskt. Jag var dit i fredags för andra gången med pizza Och när jag skulle hämta pizzorna på pizzerian så sa pizzamannen, ni får, är det här till äldreboendet? Ja, sa jag. Då får du 50% rabatt. 50%, det var flera hundralappar kan jag säga. Det är som att det här nya sättet att visa kärlek när vi måste tänka nytt, det öppnar våra ögon för hur mycket kärlek det faktiskt finns i omlopp som vi inte ser eller tänker på alltid annars. Och det tycker jag är häftigt. Men vad det gäller det här med att ringa, jag tycker det är svårt. Jag tycker att jag känner så många fler som jag skulle vilja ringa och längtar efter att ringa än jag alls kan hinna. Men säg nu att jag bara hinner ringa 3 samtal. Då är det fortfarande 3 samtal mer än inga alls. Då är det 3 människor till som har fått känna sig sedda. Och som också Gud, för varenda gång man ringer så känner man att Gud ger också mig någonting. Det är inte att jag är den som ger neråt, utan Gud ger oss varandra. Det är fantastiskt. Och det finns ju andra sätt. Man kan ju ses över staketet. Man kan ju också be över staketet, eller hur? Man kan be och samtala och mötas under en gemensam promenad. Eller något annat. Det är bara fantasin och väggar och tak som sätter gränser. Vi ska komma ihåg att Jesus säger att där 2 eller 3 är samlade i mitt namn så är jag mitt ibland dem. Och jag är helt säker på att det räknas som att man är samlade även om det är en telefonledning emellan. I versen före det säger Jesus dessutom att allt vad 2 av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Så även när vi har skilts åt efter promenaden eller när samtalet är avslutat, så kan vi fortsätta bära våra gemensamma böneämnen i våra personliga bönestunder. Och ja, vi är geografiskt mer separata nu. Och därmed blir också vår kallelse att bära varandra i bön ännu viktigare. Men kom också ihåg att när ni får bönesvar, att dela det med varandra. Och tacka Gud. Och lova Gud för det. Ja, i de här coronatiderna så får en del av oss slita hårt och jobba mer intensivt än någonsin. De behöver allas vår förbön. Andra av oss har mer eller mindre frivilligt hamnat i den där isoleringen. En del jobbar och studerar hemifrån och slipper transportera sig till och från jobb och skola varje dag. Och er som hör till den gruppen som har mer tid vill jag nu utmana att ta möjligheten att fördjupa er i bön. Fördjupa er i relationen till Gud. Och varför använder jag ordet utmana? Jo, det får det i och för sig att låta extra svårt. Men det är ju också för att erkänna att det kan vara svårt. Det kan till och med vara väldigt svårt. Till och med när man har hunnit arbeta upp en vana att ta sig tid med Gud i bön, så finns det ett motstånd. Den här stunden vill gärna bli kortare och kortare, upplever jag i alla fall. Om man inte faktiskt går in för det. Och det kan ju låta nedslående att inte ens en inarbetad vana hjälper. Men det beror ju på att bön är så bra. Gud är så bra och det Gud vill ge oss. Och vår andlige fiende vill inte det som är bra och gott. För mänskligheten, för den enskilda människan eller för skapelsen. Och fienden gör allt för att viska till oss och spä på de där tankarna som kanske kommer naturligt. Men verkligen underblåsa det här att det är meningslöst. Att vi är dåliga på att be. Att det är tråkigt, att det är torrt eller överandligt, lite beroende på vilket dike som man har kortast tankeväg till. Och den där lögnen om att man är dålig på att be, den kan ju komma lite när som helst. Till exempel när man har testat att be över telefon, tror jag. För det går ju alldeles utmärkt, men på grund av ljudfördröjningen kan det lätt hända att man råkar ta sats och prata i munnen på varandra. Men det gör inget, för bön är ingen show. Bön tillsammans är vänner, syskon, som vänder sig till sin fullkomliga himmelska förälder i en kärleksfull bön. Och tro mig, Gud har förlåtit långt värre saker än att man pratar i munnen på varandra eller inte hittar riktigt rätt ord. Och jag vet, det låter så lätt när man säger det så här. Att känna att nej, men jag vet att det inte är en prestation. Och jag vet att det inte finns riktigt rätt ord och så. Och jag vet att jag inte måste förstå hela sammanhanget för att våga be om det. För att det ska bli rätt. Men om det är svårt att lita på sitt eget förnuft då. Då behöver vi påminna oss om det vi hörde i episteltexten. Där Paulus först uppmanar oss att hoppas uthålligt. Men sen konstaterar han också precis det vi upplever. Att vi inte vet hur vi bör be. Men att anden stöder oss i vår svaghet och vädjar för de heliga så som Gud vill. När Paulus säger att vi inte vet hur vi bör be, det är inte en dum förklaring av oss. Det är bara ett konstaterande av att det är klart att vi inte kan göra allting perfekt varenda gång. Men anden vet. Och anden vet alla vinklar av allt det vi ber för. Så impulser av prestationsångest i bönesammanhang. Återigen, det är ett försök från ondskan att hindra oss från att få och göra Guds goda tillsammans med Gud. Och är det svårt att vifta bort, ta tag i det, nämn det, säg till Gud, nu känner jag prestationsångest över det här. Och tack Gud för din kärlek och för att den och din förståelse är större än vad mitt förnuft någonsin kan begripa. Nu är det mindre än hälften kvar. Nu och varje ny dag har vi chansen, erbjudandet, möjligheten att bjuda in Gud i vårt innersta ännu ett steg. Att med våra hjärtan ta vårt kanske första eller vårt 200:e steg ännu närmare den heliga guden där vi är välkomna. På engelska finns det en formulering som lyder "It's yours for the taking". Som översatt blir ungefär "Det finns där, rakt framför dig. Det är bara att gripa det." Och det är just det vi behöver. Vi behöver gripa chansen att ha ett steg till i bön. Att ha ett steg till med Gud. Gud är universums stora skapare. Det är helt svindlande när man tänker på hur stor Gud är. Vi är Guds förhållandevis mycket små skapelser. Och ändå visar den här enorma varelsen oss respekten att inte tvinga sig in i våra hjärtan. Ibland gör Gud oss väldigt tydligt uppmärksamma på att han är närvarande eller på vad han gör runt omkring oss. Men han inväntar att du bjuder in honom i ditt hjärta. Och det behöver vi göra varje dag. Varför då, kan man fråga sig. Är det en mänsklig plikt? Nej, det skulle jag inte säga. Det finns många svar som behöver komplettera varandra. Det jag vill lyfta är att Gud känner ju redan oss innan och utan. Och älskar oss mer än livet, det bevisar han på korset. Men för oss att lära känna Gud behöver vi umgås med Gud. Precis som vi umgås med en människa när vi vill lära känna den. Prioriterar vi tid tillsammans med den, att göra saker med den, att prata om saker med den, eller hur? Och det gör vi inte bara genom bönen, men inte minst bönen. Men givetvis bland annat Bibeln får vi absolut inte glömma i det här sammanhanget. Gudstjänsten, nattvarden, genom att umgås med andra som uppriktigt och ödmjukt sträcker sig efter Gud. Och den här inbjudan, knackningen på våra hjärtans dörrar och möjligheten finns där. It's yours for the taking. Grip det. Ja, jag sa nyss att bön inte är en allmän plikt. Men om vi begränsar oss lite till alla som tror att Gud och bön spelar roll, behöver vi i alla fall fråga oss, är bön en uppgift? Och jag grunnade häromdagen över vad det är som är syftet med vår fighting spirit. Nu låter det som att jag byter ämne, men vi återkommer. Vår kämparanda, den där lusten som inte alla kanske, men många har, som man kanske ofta märker av på en idrottsplan, att man vill gå in i en kamp med hela sin varelse och kämpa verkligen. Man kan se det på idrottsplanen som sagt. Man kan också se det när en människa dag för dag tar sig igenom en tuff livsfas. Och det är lätt att se när det går fel. Man kan se det i viktiga samtal som spårar ur i gräl och i värsta fall förnedringstävlingar. Det kan hända i hemmen. Det kan hända på den politiska arenan, i media. Ja, eller på fotbollsplanen då förstås, när en fotbollsspelare tappar greppet och börjar slåss istället för att spela fotboll. Men som sagt, när är det då rätt? Varför har vissa av oss fötts, och de flesta av oss i någon mån tror jag, med den här fighting spiriten, längtan efter att få gå in i kampen? Ja, kan man på en fotbollsplan hålla sig till just fotboll så kommer den till sin rätt där. Och det är underbart att se en spelare som verkligen ger allt under sina spelminuter. Men jag kommer inte ifrån tanken att Gud har skapat oss till bönekrigare också. Och säkert, precis som med andra funktioner i Guds rike, så är det några som har den kallelsen särskilt. Men alla är vi kallade att i någon mån lyfta upp världens elände. Det som är nära såväl som det som är långt borta. Inför Gud ska vi lyfta upp detta och ropa till honom. Och i gudstjänsten ber vi ju under kyrkans allmänna förbön just med orden: Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Och för ett antal år sedan hade jag en period när jag tyckte att de här orden kändes så obekväma. I sig tyckte jag att de var jättebra, men det kändes så konstigt och fånigt att stillsamt sitta i kyrkbänken och behärska att mumla orden och låt vårt rop komma inför dig. Det kändes inte så ropigt. Så jag blev tvungen att ta mig en funderare. Hade det varit bättre om församlingen hade skrikit det här? Nej, det kanske inte var volymen som på rösten som var det viktiga. Utan det viktiga kanske var hjärtat med i bönen. Är det hjärtats rop vi talar om? Ja, och visst hände det att mitt hjärta inte var med. Det hände att tankarna svävade iväg och jag bara liksom hängde med i refrängen. När jag hörde frasen, Herre, hör vår bön, bara, och låt vårt rop komma inför dig. Det kunde vara för att jag var trött. Det kunde vara för att ämnet som just det bönepartiet rörde liksom inte grep tag i mig. Och istället för att tänka att be Gud om att låt min kärlek till dem vi ber för nu, låt den kärleken växa. Så jag tänkte inte alls på det just då. Och ibland hände det säkert att jag kom till kyrkan med bara frågan, vad vill Gud ge mig idag? Och jag glömde kanske frågan, vad kan jag ge? Vad hoppas Gud att jag ska ge för det goda, för Guds goda i världen idag? Den här förväntan på att tillsammans med Gud och församlingen få andas både in och ut. Kyrkans allmänna förbön i gudstjänsten, precis som den personliga förbönen, är att få gå in i tjänst för Gud och för andra människor. Att med hjärtat få ropa till Gud för andra. Att få lyfta upp dem och bära dem i bön. Och det är betydligt lättare att se orsak och verkan här i den fysiska världen. Men allt för många mentalt nyktra människor har märkt av striden mellan godheten och ondskan i andevärlden för att det bara ska kunna avfärdas som fantasiflum. I Efesierbrevet 6 påminner Paulus de kristna i Efesos: Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Och Paulus var en färgstark man som en del har åsikter om, och inte minst åsikter om hans åsikter. Men flummig brukar han nog inte anklagas för att vara. Så därför tar jag de här orden på största allvar. Och även utifrån egen erfarenhet och från andra människors erfarenhet som jag litar på. Och jag vet att har du inte gjort den här erfarenheten själv än så kan det vara svårt att ta det till sig. Men jag lovar att din bön om Guds beskydd och välsignelse över dig och över andra gör skillnad. Det är på något sätt som vi inte matematiskt förstår, men det gör skillnad. Nu kommer in i sammanfattningen. Det jag vill skicka med er inför veckan är alltså den egna bönen och bönen tillsammans. Bön där vi lär känna Gud och hur väl Gud känner oss. Där vi lär känna oss själva och varandra och vår kärlek till varandra får växa genom Guds blick. Det andra är it's yours for the taking. Ta en funderare över hur du kan optimera för din egen bönestund. Ta en funderare om det finns andra som du kan dela en bönestund eller dela böneämnen med och på vilka sätt. Och vad det gäller bön för varandra. Om du aldrig har haft möjlighet att be personligt för någon eller att bli bedd för själv, så be Gud om den möjligheten och också hjälp att trotsa blyghet, stolthet eller vad som nu kanske hindrar och ta chansen när den kommer. Både att få bära upp inför Gud och att själv bli buren är en sådan gudagåva. Bön är också att kriga för det goda. Använd din fighting spirit i ditt böneliv. Även om vi inte alltid ser det med våra fysiska ögon så gör din bön skillnad. Läs gärna psalm 247 i den svenska psalmboken. Den talar mycket om det som vi har pratat om idag. Alltså 247, 247. Och avslutningsvis tror jag att jag ska ge vad jag tror att Gud har lagt som en hälsning till församlingen här. Kom till mig. Lyft er blick till mig. Se min kärlek till dig och ta emot den. Se min kärlek till världen och förmedla den.